P1 Dokumentär. Miniserie.
Regnskurar, åska, så ser vädret ut över Skaraborg. Den här...
En man sitter i bilen och lyssnar på lokalradion. Han plockar upp sin telefon och beställer droger värt flera miljoner. Droger som han ska sälja i och omkring Skövde.
Salam, har vi hört om regn dig, bro? Jag sa till honom, du inte fick sälja och du ska betala 100 lax till. Hallå?
Vad han inte vet är att hans namn står överst på en hemlig lista och att polisen kan höra varje ord han säger.
Vi blev ju förvånade över omfattningen beträffande hans hantering. Vi blev överraskade att det var så mycket och så stort.
Jag heter Pernilla Wadebäck och det här är P1 Dokumentär miniserie Knarkjakt i Skövde. Tredje delen, den buggade bilen. En sen kväll i mars 2022 kommer en lastbil via Öresundsbron in mot den svenska gränsen. Bakom ratten sitter en polsk chaufför med två pallar med gods i lasten. Ljus- och bilreservdelar står det. Men tullpersonalen fattar misstankar. De vinkar in lastbilen. Och i pallarna finns varken ljus eller bildelar, utan kartonger med röda inplastade bollar. Och i en låda ligger en GPS-puck. De räknar till 1260 bollar. Och för tullen blir det bingo denna kvällen. Bollarna innehåller hash. 270 kilo, värt över 20 miljoner på gatan. Chauffören är en knarkkurir och har smugglat haschet från Spanien. Han säger sig inte veta vem som beställt det. Men i hans mobil hittar utredarna en ledtråd. Det är en skärmdump på en karta och kartnålen sitter inprickad på Skövde. Frågan är till vem skulle narkotikan levereras? Polisen i Skaraborg har en lista på 10 personer som de misstänker styr den lokala drogmarknaden. Flera namn på listan är redan strukna. De har åkt fast. Men överst på listan finns en man som de ännu inte lyckats komma åt. Han bor i ett radhus i Skövdeförorten, Södra Ryd. Inte långt från kartnålen i den polske lastbilschaufförens mobil.
Jag har känt honom sedan 2014 i augusti. Då klev jag in på pizzeria som han precis hade öppnat. Och jag började jobba för honom. Jag körde ut pizzor.
Det här är en nära vän till polisens måltavla. Vi kallar vännen för Isak och vi har förvrängt hans röst. Isak har bara gott att säga om sin vän och tidigare arbetsgivare.
Så han är snäll. Han hör av sig ofta och frågar hur läget är. Han bjuder hem mig hos honom. Vi äter. Han var hemma för det mesta. Han ville inte visas runt vart han bodde här i Skövde. Utan om han gick ut så åkte vi till Göteborg.
Polisens måltavla, som vi kan kalla för Ali, jobbar treskift på Volvo. Men för att vara bilmontör verkar han ha ovanligt mycket pengar. Han har öppnat pizzerior och biltvättar och investerar i lägenheter som han renoverar och säljer.
Han har mycket idéer och han är driven, han vågar mycket. Han öppnar upp de här företagen och sen säljer han dem. Han tar risker.
Det har ju funnits underrättelser kring han länge, väldigt länge. Han har gått in lite i andra ärenden vi har haft, men liksom bjuder inte upp till några ingångar om jag uttrycker mig så, utan han är utåt sett skötsam, inget eget missbruk och i princip ostraffad.
Spaningschefen Peter Sundblad leder arbetet med den hemliga 10-listan. Polisens prioriterade måltavlor i jakten på de som styr Skövdes narkotikamarknad. Under våren 2022 inleder de spaning mot Ali. Då har polisen ingen aning om vad resultatet kommer bli, om de ens kommer få tillräckligt på fötterna för att kunna gripa honom.
Det är ju sällan man har någon superbra utmejslad plan hur vi ska komma åt honom, utan man får börja i någon ände och så får man liksom leta efter hårigheter där vi faktiskt kan mejsla oss in då.
Under spaningen började växa fram en bild av vilka Ali umgås med. Vännen Isak, som ofta är hans chaufför. En medarbetare på Volvo som han gör olika lägenhets- och bilaffärer med. Och så en småbarnspappa som fungerar som Alis kurir. Men polisen ser också att Ali har kontakter med ett par killar som håller till i småorten Moholm, några mil bort. Killar som tidigare figurerat i narkotikasammanhang.
Vi har ju starka misstankar att det finns en skogsgömma i Moholm där de har narkotika. Och där har vi ju några andra personer också som är liksom jätteintressanta för oss och som ingår i spaningen. Det är ju lite svårt att spana på grusvägar och ute i skogen. Man försvinner ju inte i mängden direkt. Men vi reder ut ungefär var de går in i skogen, kan man väl säga.
En vårdag ser spanarna att Ali tar bilen mot Moholm. De misstänker att skogsgömman ska fyllas på med droger och ber kollegor göra ett fordonsstopp. Vid den lilla matbutiken i Moholm vinkas bilen in. Men polisen verkar vara för sent ute. I bilen hittas ingen narkotika, bara en tom kylväska. Och Ali får köra vidare. Han tar upp sin mobil och skickar ett meddelande till vännen Isak. Men på sista tiden så är det något märkligt med meddelandena som Isak får.
Vi hade kontakt via Instagram. Alltså han kunde ta en bild från sin mobiltelefon via Instagram. Men jag fick bara svarta bilder. Där märkte jag att det var något konstigt. För han sa själv, jag skickar aldrig bara svarta bilder. Utan jag tar foto på något och så skickar jag till dig. Men sen mars månad jag märkte ofta att det bara dök upp svarta bilder.
Hemlig dataavläsning tillkom som en ny lag under 2020 för att användas i utredningar som gäller grov brottslighet. Polisen har inte lyckats ta Ali på bar gärning och saknar bevis på att han handlar med narkotika. Men genom att använda hemlig dataavläsning får de insyn i vad han skriver och skickar från sina mobiler. Han har flera stycken. En tjej som Ali har börjat träffa svänger in vid en pizzeria i Skövde. Hon tycks vänta på någon. Vid avläsningen av Alis datatrafik så vet polisen att hon är där för att möta upp en kund. Hon ska lämna över en påse med narkotika och hon och köparen ska använda kodordet Red Bull. En man i t-shirt och shorts närmar sig på en damcykel. Han stannar vid bilen. Inne på pizzerian sitter polisens spanare och filmar hela mötet. Hur köparen lägger påsen med droger i cykelkorgen och tjejen tar emot pengar. 36 000 har Ali skrivit att det ska vara. Tjejen tänder en cigg och mannen cyklar iväg. Lite senare grips han i förorten Södra Ryd och polisen beslagtar 3 kilo hash och några gram kokain. Genom insyn i Alis mobiltrafik så växer bilden av att han är i toppen på ett lokalt drognätverk. Men polisen misstänker att han är större än så. Och nu tar de till sitt vassaste vapen, hemlig rumsavlyssning, buggning. Det är ovanligt och får bara användas om det finns synnerliga skäl.
Och det är ju ett stort mått av liksom integritetsinkränkning på det sättet. Men helt nödvändigt i de här fallen, och ju bättre vi lyckas med tvångsmedlen desto bättre bild får vi av deras kriminalitet. Om vi prickar rätt så är det ju svårt till slut att inte falla dit.
Ali tycks sköta sina knarkaffärer när han åker runt i sin bil och den vill polisen bugga. Men att komma åt bilen utan att avslöjas är svårt. Men så dyker ett gyllene tillfälle upp. Ali ska hämta ut en ny Merca från en bilfirma. Spaningschefen Peter Sundblad vill inte gå in på exakt när eller hur buggningen genomförs. Men klart är att polisen från och med nu kan höra allt som sägs inuti bilen. Ali kör runt i Skövde och Skaraborg.
Som avgörs vid 16:30 i eftermiddag.
Han lyssnar på lokalradion och hög musik. Ibland har han med sig sin katt i bilen.
Jag ringde lätt företagsbesiktning.
Ofta är vännen Isak med. Isak brukar vara den som kör. Bilen är som ett rullande kontor. I den håller Ali olika affärsmöten. Bland annat med en kille som säljer hans kokain i Mariestad. Tidigare jobbar killens bror för Ali. Men han sitter i fängelse. Och nu har brorsan fått ta över.
Hur mycket har du nu, Fina?
Jag har 43 mer kanske.
Är det vardagar som också, eller bara helger?
Nej, vardagar också, speciellt nu på sommaren.
Och via tjejen som Ali börjar träffa får han tips om en potentiell knarksäljare i Tibro. De har ett första möte i Alis bil.
Jag testade din vara nu.
Ja.
Det är bra ju.
Ja.
Men det känns ren.
Ja, om du vill sälja, jag kan ge dig. Jag har annat också. Jag har annat flex. Mycket stark.
Ali verkar kunna få tag på allt som efterfrågas. Cannabis, kokain, amfetamin och tabletter. Polisen spetsar öronen lite extra när Ali ringer till en kontakt han har i utlandet. Han tycks samarbeta med stora aktörer.
Här tror vi på ganska goda grunder att det är en import ifrån Spanien till Sverige. Det är väldigt stora mängder och det är ju inte för en Skaraborgsmarknad enbart på något sätt, utan det är på en mer eller mindre nationell och möjligen lite internationell basis. Och där våran huvudman då, tror vi, är en del i det här klustret som importerar.
Hallå! Ja. Så senast imorgon, bror, alla på koranjägar.
Ali verkar vara en viktig länk i en kedja som tar in stora partier från utlandet som sedan sprids över Sverige. Men vem är det som styr i toppen? Inifrån den buggade bilen hör polisen att Ali påstår sig jobba för en av landets mest omtalade kriminella ledare.
Vänta, vem Raven är?
Raven?
Raven?
Ja.
Det handlar om den så kallade kurdiska räven som tros spela en stor roll i den omfattande våldsvågen i framförallt Stockholm och som är misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott, vapenbrott och förberedelse till mord, men som håller sig undan i Turkiet.
Vi har ju i våra tvångsmedel att han säger att han jobbar för kurdiska räven, och det är ju liksom det vi kan förhålla oss till. Det är ju ingen tvekan om att våran huvudman har ju garat ett bra kontaktnät på riktigt stora narkotikapartier och vapen. Det så kan jag ju liksom konstatera att det förhåller sig. Alltså helt klart är att vi blev ju förvånade över omfattningen beträffande hans hantering. Det blev vi.
Han ska ha saske, jag kan skicka Uzi till dig. Han har en Uzi, han har koffer till honom.
En dag under buggningen hör polisen hur Ali börjar prata om vapen. Det handlar om pistoler, men också om två automatkarbiner som ska komma med transport från Helsingborg. För polisen blir det plötsligt skarpt läge.
Pistoler, det trillar vi ju på i de här miljöerna, inte så sällan. Men automatvapen kan jag inte hitta någon som helst förklaring till att man liksom skulle kunna motivera det till att det är för eget skydd, utan det är för att man vill någon väldigt illa.
Det är veckan efter midsommar, sen måndag kväll, när Alis kurir, småbarnspappan, närmar sig Skövde. I bagaget har han en svart sopsäck med ett innehåll som kan ge flera års fängelse om man åker fast. Strax innan Skövde vinkas bilen in till vägkanten.
Det är ju inte en slump, utan vi tar hjälp av en uniformerad polisbil som gör så stoppet. Och det gör vi oftast av säkerhetsskäl, för att det är ganska tydligt vem som stoppar. Än att vi går på en sån kille civilt när vi tror att det finns vapen ombord.
Småbarnspappan trummar nervöst på ratten. Poliserna öppnar bakluckan och i sopsäcken ligger två automatvapen, flera magasin och ammunition.
Vi släpper ju liksom inte igenom vapen så, utan vi hade nog kanske inte tänkt att gå mot ett avslut i ärendet precis här. Men med den här händelsekedjan så vad ska man säga, tvingas vi in i ett avslut. Och tydligt är ju att våran huvudman här blir otroligt stressad när inte den här killen dyker upp.
Ali får bråttom. Han börjar sopa igen spår. Mobiltelefoner grävs ner och skulder börjar drivas in. I det lilla samhället Moholm, några mil från Skövde, beordrar han sina lagerhållare och flyttar knarkgömman som de har i skogen. Men polisen hinner före. De har tidigare spanat i området och vet ungefär var de ska börja leta.
Så att där lägger vi ganska mycket kraft och hittar den här gömman ute i skogen utanför Moholm.
I skogen ligger ett öde torp. Och när de närmar sig torpet verkar narkotikahunden som de har med sig få vittring.
Hunden sticker och han ropar till sig hunden, men hunden bara fortsätter att springa liksom innan den struntar i sin husse där och börjar gräva. Och i ett litet växthus där så hittar vi en nedgrävd väska.
Växthuset består av några gamla fönster. Det odlas inget där inne och marken är täckt av jord. Polisen börjar gräva där hunden krafsat och får upp en attachéväska. När de öppnar väskan hittar de kokain, amfetamin och så 12 bollliknande paket med hasch. Samma sorts inplastade bollar som hittades i den polske chaufförens lastbil vid Öresundsbron. Inne i torpet hittar de ytterligare 2 förpackningar cannabis. Gatuvärdet på knarkgömman i Moholm är runt 1,5 miljon. Jag åker till Moholm för att se om jag kan hitta torpet med knarkgömman. En smal liten skogsväg går in bland träden och ett par hundra meter in så öppnar sig skogen.
Där borta ser jag torpet.
Ett rött litet hus med vita knutar. I trädgården sprider sig växterna som de vill och utanför verandan står delar av en gammal skinnsoffa. På tomten står växthuset där knarkväskan var nedgrävd. Men hålet är igenfyllt och ingången till växthuset är täckt av genomskinlig plast. Några minuter därifrån träffar jag en tjej som heter Alex. Hon flyttar hit till Moholm på grund av kärleken.
Det är ju en väldigt fin by så, men vet du, det är ju mycket rörigt och sånt i vet du, det området. Jag bodde ute i Borg innan, i Lövgärdet.
Alex har sett gängkriminalitet och droger på nära håll. Göteborgsförorten Lövgärdet har fått svarta rubriker. Mord, bilbränder och skjutningar. En natt sprängdes en portuppgång mitt emot hennes hus. Här i Moholm tänkte Alex att allt skulle vara lugnt. Men knarkgömman med nätverket som tycks ha koppling till tungt kriminella gör henne rädd.
Alltså, storstäderna dras ut i de mindre städerna och att beslagtar k-pistar ut allting också, det är ju inte, nej, det känns inte tryggt. Vad fan, det är synd att det kommer ut så här på landsbygden också, det kommer så nära.
Ja, det var ju lite oväntat faktiskt, det de hittade. Mm.
Alex granne blev också förvånad när han fick höra om den stora knarkgömman i torpet i Lilla Moholm. Narkotika värt 1,5 miljon. Han har själv haft ett drogmissbruk och nu vill han ha lugn och ro och promenera runt i byn med sin hund. Även han är orolig för hur drognätverk med stort våldskapital slår rot ute på landsbygden.
De tänker bara på pengar och pengar. Det är inte som det var förr. Det finns ingen heder kvar. De bara tänker på pengar.
En rapport från våren 2023, Kriminella på kartan, bekräftar Alex och grannens bild över hur gängen breder ut sina tentakler över landet, även på mindre orter. Forskarna bakom rapporten beskriver hur nätverk på olika nivåer och i olika delar av landet samverkar med varandra. Även mindre aktörer på små orter kan ha stora kriminella gäng i ryggen och kan snabbt plocka fram ett våldskapital om det skulle behövas. Två dagar efter att polisen hittat knarkgömman i Moholm slår de till. Huvudmannen Ali har lämnat Skövde, men han grips i Göteborg. Näst på tur är vännen Isak, som grips av insatsstyrkan.
Det var ungefär vid 15-tiden. Gick ut min trappegång. Alltså, du kunde bara se ögonen och sen typ näsan, en bit av näsan. Det var såna masker de bara. De har vapen och så jeans på sig. Och, ja, det är klart det är mycket som rör sig i huvudet, men de sa bara att jag skulle följa med in. Och där blev jag gripen.
Vid husrannsakan i Isaks lägenhet hittar polisen 127 000 i 500 sedlar i prydliga högar i en plastmapp. Pengar som han förvarat åt sin vän Ali. När Isak förhörs får han veta att bilen som han ofta kört runt med Ali har varit buggad. Polisen har tjuvlyssnat på allt som de har pratat om.
Alltså när man har hört de här ljudinspelningarna, det är klart man skäms. De flesta samtalsämnena, det är min vän som har startat, men jag har aldrig tänkt på att det är på riktigt. Alltså det är inte kul att lyssna på så här i efterhand.
Rättegången startar. Ali sitter i ljusblå tröja bredvid sin advokat. Totalt är de 8 åtalade. Däribland vännen Isak och Alis kurir, småbarnspappa. En av killarna som misstänks för knarkgömman i Moholm skickar en slängkyss till flickvännen på åhörarplats. Åklagarens förhör med Ali blir kort.
Jag vill använda en av min rättighet. Att vara tyst. På grund av min säkerhet här. Och tack så mycket.
Jag tänkte ändå fråga lite grann om du känner de övriga som sitter i salen här.
Ursäkta, men jag vill vara tyst.
Ja, nu får vi ta lite paus.
Ja.
Rätten får ingen förklaring från Ali, men han förnekar brott. Men i tingsrätten döms han till 10 år och 6 månaders fängelse för synnerligen grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Kuriren och killarna som hade knarkgömman i Moholm får också fleråriga straff. Vännen Isak klarar sig undan med skyddstillsyn för narkotikabrott. Ali, Isak och flera av de dömda har nu överklagat till hovrätten. Skövdeförorten Södra Ryd. Här samlas unga killar runt grillen på torget. Områdespolisen gör sina dagliga ronder. Den här dagen har de hittat 10 gram misstänkt kokain i ett källarförråd i ett av hyreshusen. Det var här som polisens arbete med den så kallade 10-listan startade. Spaningschefen Peter Sundblad är nöjd så här långt. De har fått bort flera av dem som styr den lokala drogmarknaden. Särskilt toppnamnet Ali, som försett Skövde med stora mängder droger under lång tid, säger Peter Sundblad.
I utredningen framkom ju hämtningar om 150 kilo cannabis. Det florerar vapen och det florerar ganska mycket kokain under en ganska kort tidsperiod. Så att har det här rullat över ett antal år, då är det ju enorma mängder han har varit delaktig i.
Men 10-listan då, som ni börjar med?
Så är det väl några kvar, men de flesta har vi kryssat där.
Mer än hälften?
Ja, det är väl 3 kvar. Så att listan är inte klar.
Du har hört P1-dokumentär miniserie Knarkjakt i Skövde av mig, Pernilla Wadebäck. Producent Martin Jönsson. Slutmix Fredrik Nilsson. Serien gjordes 2023 i samarbete med 3D Statsmakten Media. Alla 3 avsnitten hittar du i appen Sveriges Radio Play.